Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
November 2015. Kära dagbok. Vem är det som fixar att vara mamma på egen hand? Är jag en sån person? Just nu känns det verkligen inte så. Jag är ju en person som vill leva i en relation. Och om jag blir mamma själv kommer jag väl aldrig att hitta en relation. Hur ska jag klara av att fatta ett beslut som jag egentligen inte alls vill? Det känns som en för stor grej att göra mot sin vilja. Och hur ska jag någonsin kunna lita på att de där spermierna som ska in i min kropp inte kommer från en galning? Eller galning, att det ens är en helt vanlig okej person. Mitt barn kommer ju se ut som honom. Hur hanterar man den ovissheten? Det är ju läskigt som det är att bli förälder. Jag äds upp av alla de här rädslorna. Jag får typ panik. Och på samma gång, jag vet att jag kommer ångra mig om jag inte försöker. Hur ska jag ta mig till att fatta beslutet att åka till Danmark? Hej och välkomna. Avsnitt 89 av podden Jag vill ha barn. Och idag sitter jag med en något hes röst med en person som precis som jag i min dagbok överväger att bli mamma på egen hand. Välkommen Cassandra Klatskov.
Tack så mycket.
Alltså, jag är så glad att du är här. Jag är liksom lite överladdad över att du är här.
Jag är så jävla glad att du bjöd hit mig.
Är du? Ja, men alltså det är ju... Numera kan inte jag bjuda på min verkliga barnlängtan, för den är ju liksom över.
Och du behöver alla andra.
Ja, och då, det är väldigt få personer som är öppna med sin barnlängtan.
Ja, det är ju speciellt faktiskt.
Och i synnerhet en person som ännu inte riktigt har bestämt sig vilken väg. Det är ju otroligt spännande alltså. Du, jag ska berätta för lyssnarna, du har nyligen startat en podd som heter The Skaver.
Ja.
För övrigt typ det bästa namnet på en podd.
Tack!
Det är så bra.
Fan vad vi kämpar med det där, men det blir bra.
Den har du tillsammans med två kompisar. Som är ganska bra kompisar, har jag tolkat det som.
Ja, vi är ganska nya vänner, men bra vänner. Speciellt efter att vi startade den här podden. Så vi kommer fram väldigt nära.
I det andra avsnittet så berättar du om din längtan att bli mamma. Och om din plan, för du har en ganska tydlig plan. Om att kanske försöka bli mamma på egen hand.
Exakt.
Och det var därför jag fick tips om dig, för det var flera av mina lyssnare som hörde
av sig.
Men du, Cassandra, berätta för de som inte vet, vem är du?
Ja, vem är jag? Ja, jag är ju poddare, det har vi konstaterat. Jag har de senaste åren också pratat mycket om kroppsfrågor och är väl en så kallad kroppsaktivist. Jag sjunger, jag gör lite allt möjligt.
Sjunger också, det visste inte jag.
Ja, det gör jag. Jag jobbar som backing vocalist, alltså kör. Kör.
Vad kul!
Just nu med en artist som heter Janice, eller har gjort det i 2 år med henne. Men har jobbat med massa olika artister.
Hon är grym.
Hon är otrolig. Så det är ju jag, bland annat. Men just nu är det det.
Och hur lever du ditt privatliv, så att säga?
Väldigt singel.
Sen hur länge?
Alltså det beror ju verkligen på hur man definierar en relation. Jag har ju haft en relation med folk som inte haft en relation med mig. Förstår du vad jag menar?
Det har jag verkligen också
Så att,
klassiker.
Men sist jag var liksom... Ja, men vi kan, jag hade en kortare relation med en tjej. Jag är ju bisexuell. Tidigare i år. Men det var det väldigt stormigt. Och innan det var det kanske 8 år sedan. Så att jag är väldigt singel.
Och hur ser du på det? Är du nöjd med det? Är du ledsen över det?
Jag skulle nog säga att jag har tänkt att jag inte inte vill vara i en relation, fast har insett nu senare tid att det är bara någon slags liksom försvarsmekanism. Precis som hela den här barnidén också var från början. Mm. Alltså att så här, jag kommer ändå aldrig träffa någon. Jag har liksom någon sån inneboende självhat att jag vågar inte liksom tänka att det skulle kunna bli så som jag vill. Mm. Så då har jag skapat någon sanning kring att jag är inte en person som ska vara i en relation. Jag mår bäst själv. Men nu har jag insett att jag kan, det stämmer, men jag är liksom på en väg, på en sån liksom inre själslig resa. Så ja,
det då känns... blir jag ju som terapeut direkt nyfiken här. Får du hjälp med den inre själsliga?
Jag har gått lite terapi, men det är mycket liksom soul searching på egen hand på alla möjliga sätt. Alltså, jag är väldigt into så här, tarot, astrologi, såklart terapi. Ja, väldigt inne i den här anknytningsteorin.
Och ja, den, min favorit.
Ja, verkligen. Mm. Och den har väl verkligen så här öppnat många dörrar som jag inte hade kunnat öppna utan den liksom kunskapen. Och förståelse då för varför man är som man är och så vidare.
Ja, då vill jag skicka ett tips till lyssnarna om ni nu blir nyfikna och tänker vad är anknytningsteorin, om ni inte vet det. Då tycker jag att det finns en väldigt bra introduktion till det vill säga boken Hemligheten. Ja. Som ju egentligen handlar om hur man går in i en relation.
Och inte då The Secret. Nej, som alla exakt. Tror att man menar.
Stor skillnad. Ja. Utan den svenska boken Hemligheten som är skriven av, jag tror att han heter Dan Josefsson och Egil Linge. Och då är de första kapitlerna en otroligt bra grundläggande beskrivning av anknytningsteorin.
Ja.
Och sen så kan man hitta massa mer info sen. Men om man vill börja någonstans så är det en fin introduktion.
Jag är där jag började.
Ja, var det?
Ja, det var det.
Ja, men det är många som gör det faktiskt.
Ja, jag råder ju liksom alla läsare den här.
Ja, och det är bara, det räcker ju med de där första kapitlen för att få den förståelsen. Men du, jag har ju massa frågor till dig. Du kanske har någon fråga till mig. Absolut. Jag har också lite frågor från lyssnarna. Eller egentligen är mest pepp faktiskt från lyssnarna. Jag har ju bett om frågor till dig och då är det många som skickar så här, jag har inga frågor men säg till henne att det löser sig.
Ja, skönt.
Så gulligt.
Tack.
Jag har väldigt gulliga lyssnare.
Ja.
Men du, jag tycker vi börjar i rätt ände. Berätta om din barnlängtan.
Ja.
Har du alltid vetat att du vill bli mamma?
Ja, eller det har varit, för mig har det i alla fall varit en självklar del av framtiden. Klart jag ska bli mamma, men jag har... När jag ser tillbaka liksom på barndom och när jag växte upp så var inte jag en person som så här drömde om familjelivet. Och jag drömde inte om liksom mina framtida barn eller bröllopet. Alltså vet, hela den här flickdrömmen, den hade inte jag riktigt. Men det har ändå varit en självklarhet. Och sen har jag ju många vänner som är mammor.
Vi måste också, hur gammal är du? Måste
jag
börja
är 32, jag fyller 33 i april. Så jag är född 87, så att nu har jag absolut folk runt mig i min ålder börjat skaffa barn. Och jag hade vänner, alltså min första vän som skaffade barn var 16, så att det började väldigt tidigt med barn runt mig. Och jag har flera liksom barn hos vänner som har 2-3 barn som är typ av stora nu liksom, eller så här, går i skolan. Så barn har alltid varit runt mig och det har jag alltid längtat efter liksom. Men den här idén om att göra det själv, jag tror liksom att det är, det är åldern såklart som har gjort att jag har behövt börja planera kring det här. Och sen kanske vissa tycker att jag inte behöver stressa. Jag känner ändå, jag har haft en otrolig stress de senaste 2 åren skulle jag säga. Dels tror jag den stressen grundar sig i den här mitt kärlekslösa liv, för att precis som du läste från din dagbok så längtar jag också efter en relation. Det har jag börjat kunna erkänna för mig själv. Och såklart allt som kommer med det. Det är klart att jag skulle vilja att jag skaffade barn med någon. Men ja, sen var det som att jag bara, men okej, om inte det händer, för det kan man ju inte garantera, det vet man ju inte, så måste jag ha en plan B. Och min plan B har ju då, jag skulle säga att min stress och oro över att det inte kommer bli lugnade sig väldigt mycket när jag bara erkände för mig själv och godkände idén att jag kan göra det själv. Ja.
När, hur länge sedan var det?
Började prata om det, det är över ett år sedan i alla fall. Jag har en väldigt nära vän som heter Asabia som är barnmorska. Hon har ett ganska stort Instagramkonto. Och hon har ju varit på mig, ja men sen jag var 30 kanske. Och bara, men du kanske ska frysa din ägg, men du kanske ska göra så här. Och då känner jag ändå så här, ja men fan hon, om någon har väl koll på att, för jag hör många människor runt mig vara så här, gud, man kan skaffa barn när man är 40, det är inte något konstigt. Jag bara, men det kan inte du.
Alla kan absolut
kan verkligen
inte
alla. Nej. Och det vet man inte. Och så här, visst så här, om man inte drömmer stort om barn, då kan du väl chansa och se om det går då. Men jag vill ändå verkligen göra typ
du,
allt jag
vet
kan
du också att du vill ha fler barn eller?
Ja, absolut.
Alltså, jag så då är det ju i allra högsta grad.
Exakt.
Jag brukar alltid säga att man ska ha en plan när man fyller 30.
Mm.
Så att du
så
har
Sabia gjort... pushade mig i rätt riktning där.
Det älskar vi henne för.
Så min plan är då, det här har jag också pushat fram lite i tiden. Jag tror min original plan var att jag skulle åka till Danmark nu 2020. Men nu har jag skjutit det till 2021. För nu har jag känt att så här, det har hänt så mycket som sagt med mig själsligt att jag känner att jag måste ge mig själv ett år att liksom våga på riktigt våga dejta människor. Det har jag inte gjort tidigare. Och så vidare och så vidare. Och bara liksom öppna upp för möjligheten att kanske träffa någon. För det har jag inte
för plan A är ändå att skaffa barn ihop med någon.
Det vore kul. Ja, men det är inte ett måste. Men det är klart man vill bli kär och alla sådana saker.
Men och du, varför Danmark?
Och det är för att jag ska inte säga att jag har gjort världens research. Jag har gjort lagom mycket research.
Jag blev ändå väldigt imponerad av hur mycket du kunde när jag lyssnade på
er. Jag var så nojig när vi pratade om det. Jag bara, tänk om jag bara sitter och säger så. Du vet hur man sitter och killgissar. Men nej, Danmark,
det var jättebra.
Skönt. Danmark, så som jag har förstått det, ger ju dig mer möjligheter i valet av donator. Så det är så jag har tänkt. Och jag vet inte, för jag har lyssnat på, jag började lyssna på din podd, så jag har liksom hört verkligen från början, så det här är länge sedan. Och då pratade du och Annika om... men att man sen efterhand bara, vad spelar det för roll egentligen? Och jag bara, fan, jag har inte tänkt på det på det sättet. Jag vet inte vad det är, jag vet inte ens vad det är jag vill ha för val. Jag bara gillar idén att jag kan få välja. Så vet jag inte ens exakt vad jag vill välja.
Nej.
Jag vet inte, det är bara så jag känner. Jag tror också, det här kanske du har svarat på. Jag har ju mörkt hår, men föddes väldigt ljus och väldigt blond. Men jag har haft färgat mörkt hår sedan jag var typ 11. Så jag identifierar mig väldigt mycket med min mörka hårfärg.
Ja, du känns ju som en mörkhårig person.
Ja, exakt. Jag är det. Alltså jag är inte blond. Jag tror inte jag är det heller om jag skulle låta håret växa ut idag. Men då blir jag så här, kommer de kräva bilder på mig om jag skulle göra det i Sverige? Kommer de då ge mig en blond donator? Jag vill ju inte ha ett blont barn. För jag känner inte att jag är blond. Förstår du vad jag menar? Så då börjar jag tänka i sådana här banor. Så var jag så här, men då måste jag åka till Danmark. Men det kanske inte är så. De kanske bara tittar på mig här på sjukan och bara, ni är mörkårig. Jag vet inte.
Jag har inte varit i någon behandling i Sverige, men jag skulle tro det senare. Alltså varför skulle de ens komma på att du var blond?
Jag vet inte. Det är sant. Jag lurar dem bara.
Ja, det kan du absolut göra. Nej, men det där är en bra frågeställning, för att det finns ju någonting i det där att någon annan ska bestämma åt den. Och då tänker man lite automatiskt att de ska bestämma något man inte vill. Men så är det ju såklart inte. Alltså, jag menar, den läkaren som ska göra på dig, den vill ju göra dig glad. Eller så gå dina önskemål till mötes.
Det är sant.
Även om läkaren har ansvaret. Och du kommer inte få se något och så. Men han eller hon kommer ju fråga dig. Vad har du för önskemål, vad tycker du, vad tänker du, vad är viktigt för dig? För läkaren vill ju ha liksom, vad ska man säga, riktlinjer för hur du vill att det ska
vara. Så du menar att de frågar om önskemål här i Sverige också?
Ja.
Men de, vad det har blir man ju inte
du har ju inga möjligheter. Nej. Utan det blir ju bara som en hjälp för dem att välja. Som om de har dig och två andra patienter framför sig och så har de tre spermadonatorer välja mellan, då är klart att desto mer information de vet om vad du vill, desto lättare blir deras val
att välja mellan de donatorerna.
Så det är ju inte så att sen så, nu kommer det några lyssnare skrika här när de hör mig säga det här, för det finns ju vissa läkare som kanske tar sig själva på lite fullt allvar lite för mycket och skiter i att fråga och så, men det, då tycker jag att man kanske ska undvika den läkaren överhuvudtaget. Så att hittar man en bra fertilitetsläkare så är ju de jätteöppna för en diskussion kring ja, vem donatorn är.
Det liksom. Låter ju ändå rimligt när du säger det. Du var i Danmark innan man kunde göra det i Sverige, antar
jag. Ja, precis. Mm. Jag bestämde ju mig i november 2015. Mm. Och då det var faktiskt enda grejen du sa fel i podden. Det blev lagligt 1 april 2016.
Ja, jag trodde det var 17.
Ja, så det har varit lagligt i 3,5 år. Mm. Lite drygt. Men jag hade ju dessutom också fyllt 40. Mm. Så att jag hade ändå inte kunnat
just
göra det i Sverige.
Det är en 40-årsgräns. Ja. Eller? Ja.
Så att numera kan man ju, om man är singel över 40, gå till en privat klinik i Sverige. Mm. Det kunde man ju inte heller då.
Okay.
Så att det, av massa olika anledningar liksom fanns inte Sverige som alternativ. Så därför så åkte jag till Danmark bara av farten. Men jag hade också samma tankar som du inledningsvis, att jag ville välja.
Vad var det du ville välja
då? Jag såg liksom framför mig så här, om jag nu, för alla sa så här, men varför går du inte bara ut och ta någon snubbe på krogen? Mm. Liksom. Det var ju allas superbra råd.
Tack, alltså, tack för rådet. För det.
Och då såg jag ju framför mig så här, hur jag skulle stå på Rish typ, och välja någon där. Ja. I det här tragiska så kallade skilsmässodiket.
Åh, herregud.
Ja, och då tänker man ju så här, att liksom, kanske max 1 på 100 går in, eller ens 1 på 1000. Alltså, då blir man ju jättekritisk. Man hade verkligen ju inte tagit vem som helst baren på Rish. Liksom. Så därför tänkte jag att jag också skulle vara väldigt kritisk
i mitt donatorsval.
Mm. Ja. Så jag trodde att jag skulle vilja veta allting och liksom kolla jättenoggrant och så. Men sen så var jag på min första konsultation i Danmark, och då fick jag lära mig skillnaden på en pappa och en donator.
Mm, den är ju bra. För det där måste jag förklara för folk hela tiden. Ja, och det är ganska svårt.
Det är jättesvårt. Och man blir också så här, är du dum i huvudet? Tycker jag. Ja. För liksom...
Bara, men det är ju pappan. Jag bara, nej.
Exakt. Jag får göra det fortfarande. Ja, det hela klart. Tiden.
Men vem är pappan då?
Ja. Nej, men det finns ingen pappa. Jo, det finns alltid en pappa. Nej, det finns alltid en man. Mm. Men det finns inte alltid en pappa.
Men vad säger du? Har du något bra?
Ja, men jag säger precis svar.
Ja.
Jag brukar säga så här, en förälder är ju en titel eller en position man förtjänar. För verkligen. Att man har tagit ett ansvar. Det är ju inget man får rent genetiskt.
Exakt så.
Men och så då blev det liksom för mig en helt annan... Det blev något helt annat då. Mm. För då jämförde jag det mycket mer med liksom om jag skulle få en njurtransplantation eller alltså om jag skulle få... blodtransfusion, alltså man skulle liksom få ett organ av någon annan, då skulle jag inte hålla på och vilja veta vem det är. Tvärtom vill man ju inte veta vem det är. Exakt. Då. För att man vill ju att det ska vara som ens eget blod eller ens egen njure. Liksom. Ja. Så då blev det, och sen så förstod jag också att om jag väl öppnar dörren till att välja, alltså om jag någon gång loggar in på en spermabank, så är det ju kört. Då kan du inte gå tillbaka till random.
Nej, det är sant.
För att då har du sett några liksom. Som du absolut inte gillar.
Mm.
Så att jag var väldigt tydlig med, bestämde jag, att jag inte skulle kolla i någon spermabank eller någonting. Så liksom. Och jag gjorde 10 försök i Danmark.
Ja.
Och då körde jag bara önskemål om lång.
Mm.
För att jag har någon hänga på längden.
Men det har jag också. Men du är ändå ganska lång. Eller?
Ja,
hur lång är du?
1,74 typ.
Ja, jag är 1,63. Jag vet inte varför det är så viktigt. Men kanske också därför att jag bara, snälla, ge mina barn.
Det är någonting med att jag liksom vill längd. Att barnet ska bli lika långt som jag.
Ja,
att vi ska vara så samma
ög. Jag vill ha ett barn som är längre än mig då, antar jag. Ja, det vill jag.
Sen är det väl något med längd också i vårt samhälle.
I på Sverige något speciellt.
Ja, jag tror det.
Det är det.
Men... Och sen så har jag också haft lite noja med det där med alkohol och tobaksvaror. Och så. Båda mina föräldrar har inte så sund relation till alkohol. Så det har varit en känslig grej för mig. Och det blev ännu tydligare sen när jag åkte till Ryssland, där jag ju sen blev mamma. Men mina 10 försök i Danmark, alltså från ångesten till när jag åkte ner till det första kuratorsmötet till att sen gjorde jag de 10 försöken utan att ens fundera på.
Då liksom gick inte du in med några önskemål?
Nej, förutom det där med lång då.
Längden.
Och sen så var det alltid så när jag åkte till Danmark varje gång. Alltså jag hade samma rutin varje gång jag var där. Gick till samma café och satt där en stund innan och sådär. Mm. Och då var det alltid... Jag flörtade alltid väldigt mycket med massa olika män på det här
danska
caféet. Ja. Och då blev ju liksom andra tanken hela tiden så här. tänk om det är han.
Ja.
Kan det vara han?
Skitroligt.
Ja, och då blev det också att jag gick in på kliniken och tänkte så här, oh, idag kommer det vara en rödhårig och idag kommer det vara så här. Tills jag typ vid mitt andra eller tredje försök eller sånt där, fick höra att nej, vi har inga rödhåriga och vi har inga svarta. Jag hade inte fattat det.
Ja, man tror liksom att det är en mix av ja, så som det ser ut på gatan.
Ja, exakt.
Liksom. Men det är väldigt homogent antar jag.
Och extremt homogent.
Ja.
Och sen säger ju också forskningen att man underlättar ju för barnet om barnet ser ut som sin förälder. För då liksom väcker man inte onödiga frågor för barnet.
Mm.
Och det kan man väl ändå förstå logiken. Ja. Men jag hade en period när jag liksom ville kräva en mörkhyad rödhårig typ. För att jag ville att det skulle vara så icke-normativt som det bara gick. Liksom. Men du är ju under 40 så du får ju gratis i Sverige.
Det får jag, så vad håller jag på med?
Ja, exakt!
Nej, jag tror att det kändes bara så viktigt för mig att få göra de här valen. Jag liksom... Jag vet inte vad det är med den här grejen. Det är ju den här hårgrejen som jag har nojat över. Att de skulle bara... Ja, så tar du med dig bilder på dig själv som barn. Jag vet inte varför de skulle göra det, men det har jag tänkt att de ska. Och då kommer min blondhet avslöjas och så är det kört, har jag känt.
Men det är, jag tänker att du bara säger det. För mig, jag kommer se ut så här resten av livet och det är viktigt för mig att mitt barn ser likadant ut. Och det kommer de ju hålla med om.
Ja, det är sant. Du har så jävla rätt.
Så tack. Det tror jag är det minsta problemet.
Det är också, låter ju betydligt smidigare att göra det här hemma.
Ja, men du har ju då pengarna kvar till att ta hand om barnet, tänker jag.
Väldigt mycket billigare.
Och så jag tänker mig, om jag ska ta min historik. Jag budgeterade ju då 50 000 för det här.
Mm.
Och tyckte att jag hade tagit i så in i Norden. Alltså.
Vad kostar själva... Det är såklart beroende på vilka val du gör.
Ja, men en insemination kostar ju typ 10 000 om du inte gör några val. Och sen så kan du ju liksom öka på.
Exakt.
Eller när jag började i alla fall, jag antar att det är ungefär samma. Det var, när jag gjorde det kostade en 7 000 danska, som ju då var typ 10 000. Men, och då tänkte jag, om jag budgeterar för 50 000, då har jag budgeterat för 4 försök och lite till. Liksom. Och jag kan bo på något schysst hotell och sådär. Min nota slutar ju på 450 000.
Det är helt sinnessjukt.
Så att liksom, med det i bagaget så kan det vara bra att ha de där pengagrejen med sig.
Japp.
Nu är ju du ung, så att du kommer ju ha helt andra förutsättningar än vad jag hade.
Ja.
Har du gjort en fertilitetsutredning?
Nej, jag har endometrios. Så att jag minns när jag fick min diagnos, då var jag kanske 22, 23. Så sa en av de första frågorna var liksom, vill du ha barn någon gång i framtiden? Och jag sa ja. Och då sa de, vänta inte för länge med det. Och sen bara, ut i livet typ. Och jag visste ju ingenting om den här diagnosen. Nej. Men då hade jag någon inställning i många år att det kommer vara omöjligt för mig att skaffa barn. Men det behöver ju verkligen inte vara så. Och som sagt så antar jag att man får kanske snabbare hjälp också om man har endometrios. Och ska väl inte försöka på egen hand i så fall för länge och så vidare. Men
exakt. Jag
har ju haft med mig den här liksom stressen redan därifrån.
Ja.
Men ja, nej.
Om jag får fråga, hur lider du av din endometrios?
Inte så mycket just nu, för jag behandlar med en hormonspiral. Jag har ingen menstruation, har inte haft det på typ 5 år. Så jag har varit ganska stabil. Sen har jag skov ändå där jag får väldigt ont och så. Men det har varit väldigt mycket bättre än innan jag hittade en behandling som funkade för mig.
Ja. Men är du inskriven på något av endometrioscentrum eller sådär?
Jag går till... Jag har en gynekolog. Hon heter Anna Sofia Melin. Hon är en av de bästa endoläkarna. Hon har ett konto också på Instagram som heter Endometriosdoktorn. Hon är otrolig.
Grymt.
Så henne har jag träffat i många år.
Ja, då kommer du också få hjälp av henne med det här. Ja. Så du har ju liksom en väg att gå.
Ja, och sist nu när jag bytte min spiral, för att jag hade haft den i 4 år och skulle byta, då frågade hon ju mig om barn och så. Då var jag så här... tänkt att det var som i p-piller, att det kan ta ett tag innan liksom fertiliteten sätts igång igen när man avslutar en hormonbehandling. Men hon sa att med spiral så är det inga konstigheter.
Nej, det är väl typ bara en cykel.
Ja,
typ.
Så det var okej. Då trycker jag in den nu. Så där är jag nu. Men jag hoppas att jag är fertil. Min pappa sa, du är väl som din mamma. Hon blir gravid bara man tar av sig kalsongerna.
Det brukar vara bara man tittar på den.
Så jag hoppas att det är så. Men vi får se.
Och det kan ju också vara någonting som kan bli ett bakslag för dig, att du på något sätt räknar med, exakt. Mm. Så är det ju väldigt många som får en stark barnlängtan till andra barnet. Mm. Alltså att de blev gravida jättelätt första gången, och så och tänker de att de kan bestämma när de ska göra andra.
Och så
blir det inte riktigt så.
Exakt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska du göra det?
Då sätter jag igång processen. Men då kanske jag kan fråga, vet du någonting om kötider? Det är ju inte som att man på en gång hoppar in och blir inseminerad här i Sverige.
Nej, alltså här, det är ju olika landsting. Just nu ser det väl förhållandevis bra ut i Stockholms län, om jag har förstått det hela rätt. Men det är ju en process i att du ska göra en psykosocial utredning och sådär. Och så du gör först hela fertilitetsutredningen och den processen, och sen får du stå i kö. Och då beror det på om du ska göra insemination eller IVF. Hur lång den kön är. Men just nu är det nog inte så mycket mer än 6-8 månader kanske i kö.
Då kanske jag ändå måste ställa mig i kön i år, eller nej, 2020 blir det då.
Ja, det är det jag tänker, att du nu ska göra den där fertilitetsutredningen och ta reda på dina förutsättningar, skulle jag ju göra 2020. Exakt. Om du tänker att du ska bli gravid 2021.
Du har rätt.
Jag tänker att man ska räkna kanske ett år från att man går på första besöket tills man gör första behandlingen.
Mm.
Då har man ändå liksom tänkt ganska bra. Och jag tänker också, eftersom som du nu redan vet, eftersom du håller på att tänka på det här hela tiden, så är det ju en massa frågor hela tiden och en massa beslut hela tiden. Och de aktualiseras ju inte först du liksom drar igång processen. Så det kommer ju dyka upp massa nya frågor.
Såklart.
Och då blir det lite dumt att sitta hemma och spekulera på kammaren.
Verkligen.
Utan det är bättre att börja göra. Liksom.
Ja, en annan grej jag måste göra är ju att gå ner i vikt.
Mycket bra att du tar upp det. För det här vill jag, får jag läsa en lyssnarmail?
Absolut.
Hej, jag är 29 år och har, efter att ha dejtat runt och inte hittat rätt kille, bestämt mig för att skaffa barn på egen hand inom några år. Jag är en hälsosam tjockis. Ligger över BMI 30 och skulle behöva gå ner cirka 25 kilo för att bli godkänd av sjukvården för insemination. Jag tränar regelbundet, är stark och äter relativt hälsosamt. Alltid bra värden på hälsokontroller. Har börjat få extremt ångest över att jag måste gå ner massor med kilon för att få skaffa barn. Det gör mig så ledsen att man går på BMI och inte ser till hälsan i helhet. Nu till min fråga. Skulle vilja höra lite om hur Cassandra resonerar kring sjukvårdens riktlinjer för BMI. Och hur hon tacklar problematiken kring att vara tjock och vilja skaffa barn själv. Får man säga tjock sådär bara?
Ja, jag gör det också. Uh-huh. Jag beskriver mig själv som tjock, för det är vad jag är. Jag tycker det är ett bara beskrivande ord, precis som smal är en annan sorts kropp. Jag tycker överviktig. Jag gillar inte ordet överviktig, för att då utgår man från att man är... Alltså att det är något, alltså, det är fel. Norm, att man sticker ut från... Alltså jag är bara tjock och så är det. Så det är jag fine med. Jag önskar att alla bara kunde normalisera det ordet också. Så.
Jag tycker, vill verkligen rekommendera lyssnarna att följa Cassandra på Instagram. Det är fantastiskt vad du gör.
Tack så mycket.
Jag blir sjukt impad av varenda bild faktiskt.
Ja, det här har man jobbat med i några år, den här kroppsuppfattningen kan jag säga.
Ja, jag kan tänka mig.
Men därför blir det ju speciellt då när man går in i den här planen.
Ja.
För att jag har jobbat väldigt mycket med min uppfattning om mig själv och tvingat mig in i någon så här, jag måste älska mig själv nu, är jag väl väldigt trött på den devisen. Alltså att man ska, det känns bara som ännu ett krav, så nu är jag mer så här, jag har kommit till någon punkt där jag inte bryr mig jättemycket helt enkelt. Att min kropp bara är en del av mig och livet rullar vidare. Jag liksom går inte och tänker så mycket, varken positivt eller negativt. Det är klart att jag gör det ibland. Eller några dagar i veckan. Alltså det är inte så att jag har någon så här, kommit till någon punkt där jag är supernöjd hela tiden. Det är jag absolut inte.
Men, vem är det?
Exakt, jag tror det är omöjligt. Men när det gäller det här då, att skaffa barn. Ja, om jag ska insemineras måste jag gå ner i vikt. För att i Sverige så utgår vi från den här BMI-skalan.
Mm.
Och jag har BMI på 39, tror jag. Så jag är ju väldigt överviktig då, enligt den här mätningen.
Mm.
Så jag vet inte ens, alltså jag har inte ens räknat ut hur mycket jag skulle behöva gå ner i vikt. Nej, men minst heller. 25 kilo.
Mm.
För jag är 1,63, så jag är ju lite... Ja, minst 25 kilo tror jag att jag behöver gå ner för att bli godkänd för en insemination. Sen ska man väl också passera någon psykologisk intervju och allt det här. Det är väl en massa krav liksom.
Fast
och ekonomiska
krav. Det ska
krav.
Man ju poängtera att den här psykosociala utredningen är inte så mycket en bedömning. Nej, som okay. alla tror, utan det handlar ju egentligen om att systemet vill ta ansvar för barnen.
Ja.
Och också ta ansvar gentemot den donatorn som har donerat.
Just
att man ska ge de donerade spermierna eller ägg, om det är i de fallen, till en person som är lämplig att bli förälder.
Rimligt.
Ja. Och är man då själv så finns det ju lite högre krav på att man ska ha ett stödsystem och nätverk och så liksom. Men det är ju inte... Det är mer ett stödjande samtal och en utvärdering liksom, än ett test, eller vad man ska säga.
Man ska säga rätt på alla frågor.
Exakt. Och jag vill också poängtera att det är ju inte heller någon form av slutgiltig.
Nej, okay.
Ofta så är det ju så att om psykologen tycker så här, nej men du behöver fundera på det här, eller så här, då får man göra det, så får man komma tillbaka sen.
Mm.
Så det är inte liksom så här att man får... Som någon...
Ett ja eller nej.
Nej, exakt.
En stämpel.
Exakt.
Ja, nej men vad skönt.
Så det behöver du inte vara rädd
nej.
För.
Nej, men så
ja, tillbaka till
BMI. Vikten är ju ändå någonting jag inte kommer undan.
Ja, på samma sätt som de som är för gamla inte kommer undan.
Precis.
De reglerna.
Så är det.
Ja.
Och det har ju varit... jag tänker ju massa på det här. Dels att det här året är ju det året jag måste gå ner i vikt till då 2021 för att bli godkänd för en sån behandling eller inseminering. Men jag är ju absolut lite rädd för tankarna kring hur hanterar jag att behöva gå ner i vikt igen. För det är ingenting som jag har utsatt
mig
själv
för. Har du hållit på med det förut?
Ja, hela livet liksom. Som det har väl de flesta gjort. Men alltså det är ju, jag har varit så störd liksom i min uppfattning om kropp och ätit jättestört och mått skit liksom. Mm. Och då har jag bara varit så här, hur ska jag liksom göra det här utan att falla tillbaka i liksom ett ätstört mönster eller jag vet inte, bara bli olycklig igen på något sätt. Vilket man ju absolut blir när man tvingar sig själv att gå ner i vikt. Och jag har liksom funderat på massa olika sätt att gå ner i vikt på och så vidare. Men mina tankar om BMI, jag håller ju med den här personen som skrev att man kan ju läsa av någons hälsa på många andra sätt än bara utgå från det här systemet som är ganska konstigt sätt att räkna ut någons hälsa helt enkelt.
Ja.
Ja, regler är regler.
Det är precis så. Jag har faktiskt haft några läkare här som vi har tagit upp det lite mer, och ibland har jag haft mer i podden och ibland har det klippts bort. Men det är ju så att det dels finns en anledning till de här reglerna liksom, vad ska man säga, rent fysiskt. Mm. Alltså man ska inte vara för gammal när man blir gravid och man ska inte vara för stor när man blir gravid. För det finns
risker under graviditet.
Och det är det alla blir så arga när jag säger att det finns, eller när läkarna säger att det finns risk med det. Men det är ju också så, det är ju det som är provocerande, att det är en resursfråga.
Mm.
Så därför så har man vissa restriktioner för att hålla nere vilka som får...
Alltså
möjlighet liksom.
Inte ska kunna ställa sig där. Så,
och det är åldern är väl kanske ännu mer det än BMI. Men, så det är klart att det går att bli provocerad av det.
Verkligen.
Samtidigt som jag tycker så här, att det ens går att få hjälp i de här frågorna är ju fantastiskt.
Det är det.
Om man så kommer tillbaka till att Sverige är fantastiskt.
Ja.
Så det, man kan ju välja hur man tänker på det här ur ett generellt perspektiv.
Mm.
Sen har ju olika landsting olika BMI-gränser.
Ah, okay.
Jag tror vissa har 30 och vissa har 35. 35 i Stockholm.
I Stockholm.
Mm. Så det kan man ju också försöka anpassa sig till om det är en stor grej. Och sen så upplever jag att den där gränsen inte heller är superdefinitiv.
Nej, kanske
på inte. Samma sätt som åldern är. Mm. Alltså att om man har kämpat jättemycket och gått ner massor och liksom att kliniken har fått följa en idé.
Mm.
Och att man bedömer att personen är hälsosam annars.
Mm.
Så kan man det gå. Liksom.
Mm. Jag vill ju skapa liksom de bästa förutsättningarna för att jag ska kunna bli gravid och vara gravid och föda och hela den processen om det nu blir så. Och
längtar du efter det, vara gravid och föda barn?
Alltså det är så
jag såg det på det.
Jag längtar liksom över liksom allt, att krysta liksom. Jag vet inte, jag sitter och följer massa sådana här konton på Instagram så jag ser ju så här födslar hela tiden i mitt flöde.
Mm.
Och jag bara så här, alltså jag kan sitta i timmar och scrolla och titta på barn som föds. Alltså det är det häftigaste. Jag är bara så här, jag kan liksom inte föreställa mig att jag inte ska få göra det. Det gör mig tokig, men ja, jag hoppas verkligen på det. Ja, jag längtar.
Mm.
Fan vad folk är rädda för idén att föda. Alltså runt mig i alla fall. Folk är så rädda.
Mm, jag tycker också jag blir nästan lite ledsen över det.
Jag blir också jätteledsen över det.
Och det är svårt att ha en åsikt om det innan man själv har fött.
Såklart.
Och sen blir det också svårt att ha en åsikt när man har fött. För att det blev inte för alla. För mig var det helt fantastiskt. Alltså det är det absolut coolaste jag gjort i hela mitt liv. Det gick bara för fort så jag liksom hann knappt med.
Nej, men gud.
Ja, det är exakt så. men då kan man provocera på ett annat sätt då, för det finns någon annan som hade det tufft. Och
ja,
så ja, det är känsligt liksom.
Gud, alltså jag har liksom inte stött på... Det är ju absolut det här typ det känsligaste. Alltså allt ifrån liksom den här processen till hur man är en bra mamma och hur man liksom ska vara med barn.
Mm.
Fan vad känsligt.
Hur tänker du kring de tankarna?
Gud, alltså att vara mamma?
Ja.
Alltså jag vet inte. Jag har bara en väldigt... Jag tror mig veta hur jag kommer vara som mamma.
Mm.
Men jag menar, vem vet det? Men jag utgår från att jag kommer vara väldigt mycket som min egen mamma var.
Mm.
Vilket är både på gott och ont. Men hon var verkligen en sån typisk... curlingförälder, som man beskriver det.
Mm.
Och bara gjorde allt för hela familjen hela tiden.
Har du många syskon eller?
Vi två.
Ni två. Mm.
Men det är liksom 1,5 år mellan oss, så vi var ju väldigt små samtidigt. Så hon kämpade ju på med det där. Det är mycket som jag tänker så här, det här var fantastiskt med min mamma som jag vill ta med mig, och så försöker jag liksom, jag vill kanske inte vara en curlingförälder, men jag tror verkligen också om man kommer vara själv som mamma, alltså ensam förälder, så är risken ännu större att jag förmodligen kommer bli väldigt, alltså jag kommer verkligen curla och skämma bort det här lilla barnet som jag då förhoppningsvis skaffar själv. Men jag vet inte, alltså vem vet.
Alltså det är ju skitsvårt att veta. Jag tycker en aspekt som jag inte hade tänkt på innan, men jag trodde att jag skulle vara en orolig förälder. För att jag är ganska kontrollig och men har lite svårt med tillit och sådär. Så då tänkte jag att jag kommer bli nojig. Men jag är verkligen inte det. Snarare tvärtom. Och det tror jag faktiskt beror på att jag är själv. För att jag känner ju aldrig något ansvar gentemot någon annan. Alltså det är liksom, om det skulle hända mitt barn något, så skulle det ju bara drabba mig och henne.
Exakt.
Det drabbar inte min partner eller någon annan medförälder eller sådär. Så jag tror att om jag hade haft en medförälder så hade jag hela tiden nojat över att jag skulle förstöra dens liv. Liksom.
Ja, just det.
Om det nu skulle hända något. Att jag skulle få bära på mina axlar. Men nu finns inte det. Det är liksom alltså, så skönt.
Jag har verkligen tänkt jag inte på alla fördelar på som innan. Finns med
det finns
att vara
många.
Själv. Alltså verkligen, alltså, just den här aspekten bara att du inte behöver kompromissa med ditt föräldraskap, tänker jag måste vara jätteskönt.
Just här i juletider, att liksom, jag kommer ju få fira jul med min dotter alla år. Det finns ingen som kan, förutom när hon själv kanske väljer bort.
Ja, såklart. men så här, det är så många delar, alltså, för de människor jag runt mig som lever i en tvåsamhet och har familj, liksom. Där de problemen som uppstår, alltså, i typ alla familjer där barn existerar, när jag bara så, gud, det där kommer jag ju då slippa. skönt. Sen kommer det ju kanske andra problem.
Ja.
Att man är ensam, det kan också vara tufft ibland. Liksom.
Så är det ju såklart.
Men jag försöker liksom fokusera på de saker som ändå känns som fördelar.
Mm.
För att liksom peppa mig själv inför
för
det här.
För fråga det här med din intresse för anknytningsteorin. Vet du vad du har för anknytning?
Absolut. Otrygg ambivalent.
Ja, det är samma som jag.
Mm.
Och då är det också, tycker jag, en väldigt stor fördel att vara själv. För att det finns liksom ingenting... Jag behöver inte söka den där bekräftelsen eller kontakten eller så med någon annan hela tiden.
Mm.
Plus att jag ju också helt plötsligt har en person som är besatt av mig.
Ja, alltså, vilket är det man hela tiden har längtat.
Det är det man önskar. Exakt. Jag har ju försökt att göra killar besatta av mig.
Exakt.
Det har liksom inte gått så bra.
Men man blir själv besatt.
Exakt.
Ja.
Vad var det du sa i början? Att du har levt i relationer där...
Jag har varit i relationer.
Du har varit i relationer.
Inte varit i relation med mig.
Mm. Det är ju klassiskt för en otrygg, ambivalent...
Verkligen.
Jag reagerade lite när jag lyssnade på ditt avsnitt när du berättade för dina kompisar. Du berättade ju då i avsnittet för dina två poddkompisar. Jag antar att de kanske visste innan lite grann. Men
inte
det känns inte som
jag
hade pratat så mycket om
nej.
Det. Och då berättade du väldigt förinsättningslöst om din barnlängtan och att du liksom funderar på det här. Och jag upplever att de initialt i typ någon minut, om ens det, var väldigt positiva.
Mm.
För att de liksom ville vara på din sida.
Ja.
Och sen direkt bara började de pumpa dig med rätt så negativa frågor.
Verkligen.
Och liksom pressade dig ganska direkt.
Mm.
Kände du också det?
Ja, alltså det de reagerade på var ju att de trodde att jag försökte skapa något perfekt litet barn.
Ja.
Det var ju kanske där det blev en diskussion.
Alltså det var ju det de förutsatte när du pratade om att du ville ha valmöjligheter.
Exakt, de förstod inte det. De tyckte det var konstigt. Varpå jag försökte säga, men vänta nu, du som har en partner,
ja.
Du har ju valt din partner. Nej, jag har inte valt. Jo, det har du ju. Men det blev väldigt, jag kände absolut att jag behövde försvara min idé eller min plan om att åka till Danmark.
Mm.
Jag tror att de kanske aldrig har pratat om just, alltså då, jag tror inte de har varit i närheten av någon som funderat på att göra det på det här sättet.
Nej.
Så det var nog väldigt mycket ny info för dem. Så att de bara, jag vet inte.
Jag tyckte det bara det var ett sånt lysande exempel. Så ni lyssnare som, för jag får ju väldigt mycket frågor om när man ska berätta och för vem ska man berätta och hur ska man berätta och sådär. Och jag tycker att man ska verkligen fundera där på vilka som ska vara ens liksom supportkompisar i processen. Det kanske inte är samma som sen kommer vara supportkompisarna som ska hjälpa till i föräldraskapet. Men det är väldigt viktigt att ha människor runt omkring en som supportar oavsett.
Ja, vilka val man gör. Ja,
ja för att eftersom man själv är super ifrågasättande så hamnar man ju i ett jättejobbigt läge om man ska försvara något som man själv inte ens tror på kanske.
Verkligen.
Apropå min dagbok där med att hur ska man kunna fatta ett beslut när man inte ens vill det.
Men du, jag vill fråga dig en sak.
Ja.
För att det du läste där i din dagbok var just så här, du vill vara i en relation, men hur ska jag kunna ens hamna i eller träffa någon när jag, om jag skaffar barn på egen hand?
Mm.
Och det där är ju tankar som jag har. För att folk säger till mig att det kommer lösa sig, det är klart det löser sig.
Mm.
Vill du ha barn, du ska inte liksom köra på din plan om du inte träffar någon. Men det är ju ändå en oro där att jag bara, vänta nu, jag kommer liksom vara själv med mitt barn. Tiden att liksom träffa någon blir absolut mindre.
Mm.
Hur liksom känner du nu när du faktiskt har ditt barn?
Det är så roligt nu att du inte kan hela min historia.
Jag inte.
Alltså för det första så var jag ju ihop med en kille när jag började min process.
Mm, va?
För vi var, han hade två barn sedan innan och vi höll på att vela fram och tillbaks om han skulle var med och skaffa då ett tredje barn, vilket han väl egentligen inte riktigt ville, men så ville han vara med mig, så han sa att han tänkte det och sådär. Och det här var ett problem under en ganska lång tid, otroligt påfrestande för mig. Jag är så glad att jag till slut liksom tog mig ur den situationen genom att bestämma att jag skulle göra det själv. Tanken var då att han skulle supporta mig och vi skulle fortsätta vara ihop och att vi skulle liksom ha våra egna barn så att säga.
Mm.
Men det funkade ju inte.
Nej.
Och det känner jag verkligen, det finns säkert andra bra exempel på det, men det var väldigt svårt för honom att supporta mig och jag hade också helt orimliga krav på hur han skulle supporta mig.
Jag förstår.
Och då blir ju då blir liksom processen också deppig. för att man hela tiden har förväntningen blir besviken, ja, istället för att den var rolig som den blev sen när jag gick över till att vara singel och själv liksom. Det var det ena. Och det andra är ju att jag ju nu är tillsammans med världens bästa snubbe.
Nej.
Och jag träffade honom när jag var gravid i 50 månader. Oh, alltså jag gick på dejt med stor mage. Hur sjukt va?
Alltså det är sånt här jag behöver höra. Det är så lycklig.
Men och jag ska säga också det att det var en slump, för att det här har lyssnarna hört förut. Mm. Men massa gånger. Men det var liksom att jag skulle skaffa research till podden. Mm. Så att, för vi har berättat lite så här Tinder-situationer och så i podden, och hur det liksom blir när man säger att man är gravid och just vad man får för reaktioner och sådär. Och sen hade jag bestämt liksom, nu är jag ändå så här jättegravid, nu kommer jag stänga ner det här liksom. Men då sa Annika så här, men först måste du få mer än några mer stories. Så vi skulle spela
några dejter till.
Ja, exakt. Eller egentligen var det bara några chattar till, för det var ju liksom där man fick reaktionen när de föreslog så här, ska vi ses, och man bara, jag vill bara berätta och förstå att jag är gravid. Tyst liksom. Eller något annat konstigt svar liksom.
Åh, herregud.
Så vi skulle precis spela in sista avsnittet för sommaren, så då satt jag så här en söndag kväll och bara swipade som en galning. Och då låg det kvar en gammal match från någon kille där som jag då började skriva med. Och så skrev vi ganska mycket, och sen frågade han mig om kan inte jag få bjuda på ett glas vin, och då sa jag, jo, fast då måste jag berätta det här. Och då svarade han, man ser om de svarar direkt liksom, och då svarade han direkt, då tar jag tillbaka ett glas vin för jag bjuder på något alkoholfritt. Och då bara kände jag, men honom kanske ändå måste gå och träffa, han verkar ju så gullig. Så kommer jag få en rolig historia, ännu roligare historia på den. Och så jag blev också så att vi måste ses snart för, att, för vi skulle spela in. Så vi träffades typ två dagar.
Content är viktigt.
What you do for content.
Ja, verkligen.
Och sen träffades vi två dagar senare, och sen har vi liksom varit ihop sedan den stunden. Det var liksom inga konstigheter. Men och jag ska säga att det jag fick väldigt mycket hjälp med min otrygga anknytning av att vara gravid.
Det är så mycket, intressant. Lovande information här.
För att nu ska man, jag är ju terapeut och har liksom hållit på med det här i massa år, så jag har ganska bra koll. Men det finns ändå alltid en närhet till det där självkritiska och självhatet liksom, som kommer ifrån en dålig känsla från början. Och när man är gravid, eller är man, jag ska säga, när jag var gravid, så blev det svårt för mig, för att då blev det ju som att jag också hatade barnet.
Just det.
Eftersom barnet ändå var i min kropp. Ja. Liksom. Så att jag gick igenom någon form av älska mig själv fas när jag var gravid.
Gud, vad fint.
Och då gjorde ju det också att jag började titta på män på ett annorlunda sätt.
För att du tyckte om dig själv mer.
Ja, och då blev det också så här, vad ska den här mannen ge mig? Istället för att förut hade jag ju bara fokuserat på vad jag skulle leverera. Och hur jag skulle vara en bra flickvän och hur jag skulle vara rolig och snygg och bla 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 bla. Liksom. Nu var det ju bara så här, nu ska jag ha barn, jag ska vara mamma, jag behöver en person som kommer vara bra för mig med det. Ja. Så då faller man ju för en helt annan typ av män. Alltså verkligen en helt annan typ av män.
Så hade jag... Jag har lite tårar i ögonen. Jag är jätterörd. Ja.
Så om jag hade träffat min kille 2 år innan hade jag ju inte fallit för
honom.
Och sen är det bara värsta bonusen att han också råkar vara skitsnygg och du vet,
och underbar.
Grym. Ja.
Har han barn sedan tidigare?
Han har 3 barn sedan innan. Och det har ju varit en acceptansprocess att landa i och leva i särboliv och så. Vi kommer ju inte liksom flytta ihop och sådär. Och vi ses inte jätteofta och så. Men jag har landat i att det blir en sån typ av relation för mig, för jag vill vara med honom. Men det är ju för en otrygg, ambivalent person svårt.
Det kan jag förstå. Ay,
men
gud,
men det tycker jag ändå, din fråga där är relevant, för att jag hade en väldigt stark övertygelse om att jag skulle bli väldigt låst när jag fick barn.
Exakt.
Och att jag skulle vara väldigt bunden till mitt hem, vilket jag egentligen aldrig har varit.
Nej.
Jag har alltid varit liksom lite, vad ska man säga?
Out and about.
Exakt. Alltså, jag har nästan aldrig kommit så här hemma hos mig på middag, men jag är alltid hemma hos dem på middag. Alltså det har liksom funnits nästan något sorgligt över att vara hemma själv.
Jag fattar.
Liksom. Och nu har jag ju fått en dotter som är likadan. Hon tycker inte heller om att vara hemma.
Nej, vad skönt.
Så att hon tycker ju, vi gör grejer hela tiden. Och åker hem till alla andra och så liksom.
Det är så intressant att bli som förälder. För jag har vänner ändå som så här, som vi skrattar åt nu, bara, nu blev ju du den där föräldern
ja.
Som bara så här, kan du inte komma hit?
Typ. Ja.
Men också den idén som typ alla verkar ha om att man, när man blir förälder, då är låst i sitt hem på något sätt. Att man inte kan göra saker. Alltså, jag har så många vänner som lever exakt som du säger, som man gjorde innan. Bara att man har det här barnet med sig. Ja. Liksom.
Men och, det får man, och det finns de som inte gör det. Man får ju bara såklart komma ihåg att man ska göra det som
man
som
vill.
Exakt. Och jag, det är ju kanske en fördel med att vara lite äldre. För då har man liksom redan kommit på vad ens grej är.
Exakt.
Och vad ens liv är. Så, mitt liv är på otroligt få sätt annorlunda. Förutom att jag har en person som är besatt av mig. Det är underbart.
Som du kanske också är besatt av.
Ja, såklart. Mm.
Så jävla det är
sannoliken. Men det som är liksom, ja, mindre krogbesök. Ja. Mm,
absolut.
Men det är ju kanske inte något som jag så här, egentligen saknar.
Nej, fy fan.
Sådär jättemycket. Jag var väl lite less på det innan.
Jag är extremt less på det.
Mm. Och sen... sen så tror jag också att det är liksom ett beslut man får fatta hur man vill vara som förälder.
Mm.
Alltså jag gick och handlade samma dag jag kom hem från BB.
Mm.
Och andra människor är hemma i flera veckor innan de vågar ge sig ut. Liksom. Jag hade bara bestämt mig för, får jag ett friskt barn och det inte är några särskilda virusperioder eller något sånt där.
Just det.
Då bara tar jag tjuren vid hornen och går ut. Liksom.
Mm.
Och jag åkte tunnelbanan när hon var 4 dagar. Och så, liksom. För jag, min ambition var att var som första gångs förälder som mina kompisar som har fått 3 barn är med sitt 3:e barn.
Just det.
Så det försökte jag ha så här i åtanke.
Men du tänkte liksom ändå liksom på vem du skulle bli?
Ja, jättemycket.
Gud vad spännande. Jag tror inte, jag har nog inte kommit
fast
in
i fast jag gjorde inte det förrän jag var gravid.
Nej,
liksom var sak har ju sin tid.
Såklart.
Alltså, det är ju tillräckligt tufft och roligt att liksom vara i den processen som man blir i när man drar igång.
Precis.
Känner du dig peppad
nu? Jag blev så jävla peppad. Dels att det var väldigt enkelt att övertala mig att kanske faktiskt bara göra det här i Sverige.
Ja.
Jag vet inte varför jag... Ja, nej, alltså du har rätt. Det är klart att jag ska också ställa mig kö här. Och sen så vet ni, jag kan ju åka till Danmark om ändå. Liksom.
Ja.
Ja, men så det känns bra. Jag är jättepeppad. Jag är inspirerad som fan.
Jag ska säga också att det finns ju också ett sätt att gå om man vill undvika köer och så. Det är ju att gå igenom utredningen i Sverige och bli godkänd. Och sen kan man göra behandlingen i Danmark ändå. Fast just du måste det följa de svenska reglerna då, så du kan inte välja och så. Utan du måste, och sen få ersättning för det av Försäkringskassan. För vård
för
utomlands.
Att det går fortare.
Ja.
Mm.
Om man bor i ett landsting med långa köer.
Just det.
Till exempel Göteborg är det 4 års kö.
Oj.
Mm.
Och när man tillhör ett landsting, det är inte så att man kan bara, men jag skriver mig.
Jag kan ha fel med det här, för det här ändras lite hela tiden. Man har på något sätt rätt till vårdval eller vad det heter.
Just det.
Så man kan skicka egen remiss till andra landsting.
Mm.
Men det funkar så här lite olika i varje landsting och så man måste kolla upp i sitt hemlandsting och dit man vill.
Just det.
Men min erfarenhet är ju om man bor i Stockholm så finns det ingen anledning till det.
Nej.
Just nu i alla fall.
Nej. Fan, så var...
Och sen beror ju det också lite på om det så att säga räcker med insemination.
Mm.
Men du, om du träffar en partner och det är en tjej, hur tänker du då?
Ja, alltså då kommer jag ju ändå vilja bli inseminerad.
Ja, du vill vara gravid.
Ja, verkligen.
Så då måste du också träffa en partner som vill ha barn men som själv inte vill vara gravid.
Eller man vet, tänk, vi kanske båda kan försöka bli gravida samtidigt. Vem vet?
Alltså, spännande.
Man vet ju inte vem man träffar. Men träffar jag en person som en tjej som verkligen också vill vara gravid.
Ja.
Jag vet inte. Vi vet ju inte hur gammal den här potentiella personen är heller. Men om hon är yngre än mig så kommer jag ändå vara så här, fast då får jag börja.
Ja, just. Alltså på min klinik i St. Petersburg och en massa andra kliniker utomlands, då kan man göra... Alltså man använder den ena kvinnans ägg och den andra kvinnans kropp.
Ja, det där pratade jag med mitt
det
ex om.
Det är oerhört intressant. Alltså.
Det är väldigt speciellt. För vi pratade om just det här, men att man liksom switchar då.
Mm.
Jättespeciellt.
Mm.
Men intressant idé.
Då blir ju liksom både exakt genetiskt och praktiskt och allt.
Ja.
Föräldrar, typ. Mm. Det är spännande.
Ja, alltså jag tänker att... Det, ja. Oavsett hur det blir så ska jag göra allt jag kan för mm. att få bli mamma i alla fall. Ja, jag är så inspirerad nu.
Bra. Vi ska runda av. Vad är liksom det som hindrar dig från att tuta och köra med en gång? Det är också den frågan flest av lyssnarna har skickat.
Alltså det som hindrar mig från att köra nu är ju dels min vikt. Men också ändå den här längtan jag har till att träffa någon.
Ja.
Och jag vill, jag har sagt att när jag är, vänta, vad blir det nu då, 2033, året när jag fyller 34, det är då jag liksom måste sätta igång min process att bli gravid, för att jag ska ha mitt barn i min plan när jag är 35.
Just det.
Så att jag har bara utgått från ålder egentligen. Och det här har jag ju som sagt pushat fram. Alltså innan var det 33 skulle jag bli mamma. Men det är ju nu om några månader. Nej, men jag tror bara så här, jag vill ge mig själv det här året att faktiskt utmana mig själv att våga liksom träffa människor och öppna upp för det. För att jag känner att jag är mycket mer, jag har en möjlighet nu att kanske faktiskt kunna träffa någon. Det kunde jag inte innan, så som jag var och mådde liksom. Men ja, annars kör vi 2021.
Så en sjukt stor portion självempati, det är det du ska jobba med 2020.
Exakt.
Fan vad kul att du kom hit.
Ja, jag tycker också det var skitkul.
Du får komma tillbaka och berätta hur det går.
Ja, det ska jag absolut göra.
Det kan bli som ett litet tidsdokument att vi dyker ner i din barnlängtan kanske en gång i halvåret eller så.
Gud vad kul.
Du, jag vill säga till mina lyssnare från botten av mitt hjärta, eftersom det här är årets sista avsnitt, ett gott nytt år till er alla. Det är inte alltid så lätt med högtider när man lever med ofrivillig barnlöshet. Så var snälla mot er själva i dessa dagar. Självempati, som jag precis sa. Kom ihåg att ni är absolut inte ensamma. Och försök att vara i nuet. Inte tänka bakåt och inte tänka framåt. För oro finns bara i dåtid och framtid. I nuet finns inte det. Heja er alla, och vi håller tummarna för att 2020 är året då just du får din längtan uppfylld. Tack Cassandra för att du kom hit.
Tack för att du fick komma.
Tack och hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.